Look who we are the dreamers, we make it happen cause we believe it. Det är inledningen på VM-låten Dreamers. Men det skulle lika gärna kunna funka som beskrivning till VM-podden Mundial direkt ifrån Doha. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt och nu är samtliga kvartsfinallag klara. Vi ska gå igenom de två åttondel vi var och kikade på häromdagen.
Vi lever den spellediga drömmen.
Eller hur?
Ja, man ska inte gnälla på sitt jobb, men det är rätt härligt att inte behöva transportera sig på någon mediebuss ikväll.
Vem som helst kan nog bli lite matt av 56 matcher på 14 dagar.
Tala för dig själv nu, va?
Ja, var det allt?
Ja, det var allt. Det var min comeback.
Ja, det var bra.
Comeback-kingen.
Vi har precis tryckt i oss fyra rejäla pannkakor var. Så ja. Att man är precis på gränsen mellan att vara väldigt mätt och väldigt trött.
Och två våfflor.
Och två våfflor tryckte du i dig också. Vi tänker att vi tar avstamp i det vi precis har upplevt, nämligen de sista åttondelsfinalerna. Noah, du var och såg en riktigt lång och rätt tradig match mellan Spanien och Marocko.
Allt hände och inget hände, känns det som.
Alltså,
det
var verkligen... Men vad var alltet? Alltså alltet för vi som satt och följde det här.
Men alltet var väl att det var maximal speltid. Att det gick hela vägen till straffar.
Ja, jag tänker att allt var att det var tumult utanför arenan innan matchen och under matchen.
Just det.
Eftersom det verkar som att väldigt många dök upp i tron om att de hade biljetter som inte fanns. Det spreds väldigt uppgifter i marokkansk media om att man skulle ha utfärdat extra biljetter till marokkanska supporter under dagen. Och så här. Det är väl lite otydligt vad som hände egentligen. Men det blev ju kalabalik, slagsmål mellan polis och supportrar och en häst rymde i folkmassan.
Ja, en lös häst såg man på videorna.
Ja, så bra, nu har vi lösa hästar också.
Ja, men det verkar ju som att vad vi har sett så är det ingen som har blivit skadad. Eller det har liksom inte blivit några fatala konsekvenser av detta. Så då kanske man ändå kan säga att det ändå piggade upp lite med en lös häst utanför arenan. För att det skakade om lite i det annars helt perfekta mästerskapet.
Upplevelsen av matchen där inne var att det hände saker hela tiden ändå på ett sätt, eftersom läktarmiljön var så otroligt intensiv. Alltså alla ord som används för att beskriva en levande och högljudd läktare känns ju utnötta, men det var elektriskt där inne, tyckte jag. Och det berodde ju på de marokkanska supportrarna som hade tagit över hela arenan.
Exakt, och det har ju varit ett tema genom hela det här mästerskapet, just de arabisktalande ländernas stora närvaro här. Vi såg ju Danmark, Tunisien var ju också helt vansinnigt med... 95% av alla som var inne på arenan var tunisiska supportrar, och visselkonserten varje gång Danmark nuddade bollen var något av det sjukaste jag hört.
Det där började ju liksom redan när Spaniens spelare presenterades av spiken och sådär. Så det var ju liksom, det fanns en nerv i allting. Men Marocko tog ju tillvara på den här energin i sitt spel i ungefär 15-20 minuter innan de, likt alla andra där inne, tråkades ut av Spaniens dödfödda bollhållande.
De slog över tusen passningar på 120 minuter.
Nej, det var outhärdligt att titta på, och de sköt ju färre avslut på mål än vad Marocko gjorde, trots att de hade bollen de hade 75% av bollen i 120 minuter. Det var ett tillfälle på övertid när Rodri tog ett skott från 40 meter, och liksom för att illustrera hur dumt Spanien tycker att det är att skjuta, så ramlade han i skottögonblicket som bollen gick utanför. Lite som att så här, ja men om ni vill att jag ska skjuta så gör jag det, så får vi se hur det går då. Så kändes det som att han menade. Och så vann ju då Marocko skönt nog på straffar sen, vilket ju var roligt, för att då fick man ju uppleva den här inramningen där inne. När, alltså det var ju helt otroliga scener runt omkring. Det hade en familj som stod väldigt nära mig med flera barn och föräldrar, och det var nästan det mest hjärtvärmande att titta på dem, därför att det såg ut som att det var en stund i deras liv som kommer toppas väldigt få gånger. Pappan liksom bar på sonen, och de grät båda två när Achraf Hakimi chippade in den avgörande straffen.
Och det är ju inte vanligt att om man ska klumpa ihop Afrika till ett, men i ett VM-sammanhang kan man göra det, för det är bara fjärde gången ett afrikanskt land är i en VM-kvartsfinal.
Och första gången Marocko är i en kvartsfinal.
Första gången ett arabisktalande land är i kvartsfinal.
Exakt. Så att det är ju en väldigt historisk händelse.
Ja, och jag menar, i det där ligger väl någonting också, att det finns ju flera tillhörighet, samhörigheter, känslor av samhörighet med det här, tror jag, att Marocko som en del av arabvärlden, den arabisktalande delen av världen, där finns det många som gläds åt dem. Och Marocko som ett afrikanskt landslag, där finns det många som gläds åt dem.
Exakt. Det var väldigt intressant när New York Times skrev om den här katariska klacken, som ni säkert kommer ihåg. Det var ju en samling av supportrar från olika delar av arabvärlden som hade värvats in.
Mycket Libanon, va?
Mycket Libanon, men även så här Algeriet och icke-VM-deltagande länder i Egypten.
Mm. Hur gick det till när de värvade in dem?
Alltså, de höll en audition.
De, på riktigt?
Ja, i Beirut.
För att se vilka som kunde liksom klappa bäst i takt.
Ja, det var väl fotbollsengagerade så här, från ultrasektioner. Typ,
exakt, ja. Exakt, och de tog ju in någon ultrasledare från Galatasaray som skulle vara med men de upptäckte ganska snabbt att här finns ju en väldigt stark läktarkultur redan. De behövde inte så mycket vägledning. Så fick de ju lite pengar, mat, husrum, biljetter och resa hit.
Och säkert ha förlorat 3 raka matcher.
Ja. Men det en av de intervjuade sa i den här texten var att det handlar inte bara om ersättningen vi får, utan att vi gör det här för den arabisktalande världen. Ja. Vi är olika fingrar på samma hand, vilket jag tyckte var en ganska bra beskrivning av det vi ser av den kollektiva glädjen för Marokkos framgångar här.
Ja, och den måste ju gå liksom tillvarata trots allt som är problematiskt med att vara här och sådär. Att det här, vad det betyder för den här delen av världen är ju liksom överväldigande när man får se på det där på sådär nära håll faktiskt. Det är, och sen så finns det ju ytterligare liksom en nerv i den här matchen som ju var lite underrapporterat kanske framförallt i Sverige på förhand där. Alltså de otroligt täta historiska, kulturella, konfliktfyllda geografiska banden mellan Marokko och Spanien.
De är ju alltjämt närvarande. Det finns väl 2 spanska städer på det marokkanska fastlandet.
Precis, som Spanien vägrar liksom släppa. Ja. Och de har ju haft, det har varit många liksom episoder i historien med landvinningar åt olika håll och territoriella strider och invasioner och fördrivningar av folkgrupper. Och sen finns det ju fortfarande mycket marokkanska flyktingar eller marokkanska ättlingar i Spanien.
Ja, han som slår in den avgörande straffen är ju en av dem.
Achraf Hakimi är född i Madrid och utbildad i Real Madrids akademi och har, det finns ju, jag vet, jag läste på om det där nu också, det är liksom, det pågår, det kommer tillbaka hela tiden det där. En av Barcelonas mest lovande tonåringar nu, en 15-åring, har marokkansk pappa, ekvatorial-guinansk mamma, men är spansk. Mm. Och det är liksom redan en sorts dragkamp om honom. Så att det är 2 fotbollsförbund som även om bara hade mötts 3 gånger i historien hållit på med olika grejer hela tiden.
Ja, verkligen.
Men det är också fint. Jag är lite avundsjuk på dig, Noah, som fick uppleva de här äkta känslorna som det verkar ha varit i den här matchen. Till skillnad från mycket som vi 3 upplevt under hela mästerskapet, där det känns som att liksom folk bryr sig, men bryr sig inte riktigt på riktigt om hur det går i matcherna.
Det var mycket känsla av fejk runt matcherna.
Ja, och nu fick du liksom äkta vara här. För första gången betydde det kanske någonting för ett helt land liksom, på riktigt på plats.
Marokko, Tunisien, Saudiarabien, Argentina, Mexiko är väl de länderna som har med liksom emfas tagit över läktarmiljöerna och varit här med så många att de har kunnat dominera en ljudkuliss.
Alldeles tveklöst, ja.
Och sen så gick du och jag, Petter, på den sena kvällsmatchen och så Portugal demolerar Schweiz med tennissiffrorna 6-1. Men vi kan väl börja med den stora nyheten som slog ner som en bomb en timme innan avspark, att Cristiano Ronaldo bänkades. Det var första gången på typ 20 år, ja, i en viktig liksom tävlingsmatch. Han har ju vilat några gånger i diverse liksom avslutande gruppspelsmatcher för att inte ha betytt någonting. Men det här var ju första gången på typ 20 år som han bänkades när det betyder något.
EM-semifinalen år 2000 är den senaste gången Portugal spelade en utslagsmatch för ett stort mästerskap och Cristiano Ronaldo inte startade. Vilket säger en del
om... I häpnadsväckande faktiskt.
Ja, vilket avtryck och vilken liksom centralfigur han har varit i portugisisk fotboll.
Ska jag säga så att han inte spelade i 86 minuter av EM-finalen 2016.
Så visst, men han startade. Tanken var att han skulle spela.
Men det gick rätt bra för dem då också.
Exakt. Och, om man jämför det Portugal vi såg i gruppspel med det vi såg mot Schweiz, så var det ju faktiskt så att anfallsspelet så fruktansvärt mycket bättre ut. Fanns mycket mer yta, inte minst för João Félix som var helt jävla magisk matchen igenom.
Och det är ju väldigt intressant att liksom den här oförlösta potentialen i honom, alltså som ju man tänker på mycket med tanke på prislappen han gick till Atletico Madrid och så, att den börjar visa sig när han slipper både Simeone och Cristiano Ronaldo.
Ja, nu är det väldigt klara uppgifter från hans agent som har sagt också att de sonderar terrängen för att han vill inte vara kvar i Atletico. Och det, när det går så fort nu med nya talanger upp i toppfotbollen, ja, så Joao Felix är nästan ett namn man hunnit glömma bort.
Absolut, eller man har framförallt kategoriserat bort honom. Alltså, ja, man tänker inte som honom som en av de stora som
kommer. Men han är rätt flytt nu där han får det utrymmet vi kunde säga honom får igår, för att han slår ju sina försvarare och smetigt. Ganska bra landslag, det är framförallt ett ganska bra defensivt landslag, och vid många tillfällen gör han precis vad han behagar med dem. Då är ju Joao Felix en sån som kan vara en av världens 5-10 bästa spelare i en 6-7-8 års period, mm, vid rätt flytt här. Och då har man hunnit glömma bort. Men
ja, fick jag ändå inte rubrikerna.
Nej, nej, det är helt omöjligt. Alltså, och det är hela upplevelsen där att Fernando Santos gör ju det korrekta sportsliga beslutet och skeppar Ronaldo. Men liksom bara minuter senare när det är dags för nationalsång så får han mota bort fotografer från bänken för att alla ska ha en bild på honom. Under matchen, när det är andra halvlek, leder Portugal med 4-0 då.
Ersätter han ut 2 mål vid det laget. Han gjorde väl det femte,
ja,
också.
Och en assist. Ja. Och hinner väl med att göra hattricken också.
Ronaldo innan... Ramos pratar vi om.
Exakt. Innan publiken börjar skrika Ronaldo! Ronaldo!
Och när... redan under första halvlek också, de gånger som Ronaldo zoomas in på storbildsskärmen, då blir det liksom ett öronbedövande vrål. Alltså vi satt ju och liksom tittade på matchen, och från ingenstans, när bollen är i mittcirkeln, så börjar hela arenan skrika rakt ut som liksom tonåringar som kollar på Harry Styles. Och bara, vad är det som pågår? Och tittar vi snabbt upp mot storbildsskärmen, ah, de filmar Ronaldo.
Ja, och när han väl skulle bytas in, alltså då mullrade en... efter en kvart fullsatt Lusail med 86 000 åskådare eller något sånt.
Det var högre jubel än vid något av de 7 målen.
Ja, helt
tveklöst.
Helt överlägset.
Det var lite kul också för att publiken började ju elda igång sig själva när de såg att Portugal var på väg att göra byten. Och Fernando Santos skickar fram 2 spelare då mot fjärdedomaren, ja, och ingen av dem är Ronaldo. Då börjar publiken att bua ut förbundskapten för att de inte byter in Ronaldo. Och sen tar det ungefär 30 sekunder, då kommer Ronaldo också för de ska göra trippelbyte. Och då bara vänds det direkt och alla blir helt galna.
Det är ju mer, ja, mycket det här, man känner det här med att, liksom att det är ju idén om Ronaldo som väldigt många är att titta på. Alltså jag tänkte på det när vi var på Portugal-Uruguay, Filip, när Cristiano Ronaldo ställer upp sig för att slå en frispark bredbent, och det finns inget tillfälle under matchen som lika många telefoner åker upp för att fånga ögonblicket live. Han har alltså gjort mål på en av 54 frisparkar i mästerskap. Han kommer inte sätta den.
Nej.
Men det är 2% chans att han gör det.
Och då vill man filma.
Ja, då vill man, ja, ha den
egen videon. Content att lägga ut.
Ja.
Ja, hela den grejen fortsätter ju sen i den mixade zonen där det är Bruno Fernandes är den första av portugiserna som stannar och gör internationell press. Han hinner få en fråga om Gonzalo Ramos, och sen kommer de en efter en pepprar han med Ronaldo-frågor, och man märker att han är less på det. Den mycket karismatiska portugisiska presschefen som vi pratat om förut är också less på det och försöker avbryta intervjun, mm, och liksom bara skriker "This is not the time!" Och Bruno försöker ju också, varför pratar vi om Ronaldo?
Ja.
Men det är ju, vare sig man tycker om honom eller inte, så är han oundviklig.
Ja, han är huvudpersonen, en av huvudpersonerna i underhållningsindustrin. Och ja, väldigt många är här på grund av den.
Exakt. Alltså, inte på grund av fotbollen. Och det blir så väldigt tydligt att det är, när man sitter på Lusail och hör liksom vrålet när han ska bytas in, att han är större än allt det där andra.
Ja, ja. Det spelar liksom ingen roll.
Det är,
liksom...
Nej, och det är lätt att glömma när man, som jag själv till exempel, har en ganska då snäv Premier League-blick där han nästan har hunnit bli ett skämt under den här hösten.
Men
det
är, ja, han är liksom, ju ett meme i England.
Ja, typ.
Men det är väl lite som med Messi också det här, att de två framförallt kanske, att det här med att de är större än allt annat, att man tänker på det med hur det pratas om Argentina, att det viktiga för Argentina är inte att vinna VM-guld, det är att vinna VM-guldet åt Messi.
Ja.
Att liksom att han ska vinna VM är det överordnade målet.
Ja, såg ni att Denzel Dumfries i Holland gjorde en intervju där någon typ av internationell press, och fick frågan, hur tänker ni att om ni slår ut Argentina här då kommer hela världen att sörja?
Nej.
Och du finns bara så här, ja, jag kan tänka på 13 miljoner i Nederländerna som inte kommer att sörja. Ja. Och får du tillbaka svaret, men de är ju undantaget.
Nej, det är ju inte så.
Nej, det är inte så. Men det är ju väldigt roligt om man då ska komma tillbaka till det hemskolet narrativet.
Ja, ja.
Men det är liksom, du bär nu världens ansvar på dina axlar.
Ska bara alla lägga sig då?
Ja, så att Messi får bli vinna och bli glad.
Alltså att det ska bli finalen Portugal-Argentina. Så att vi en gång för alla kan
få svaret på det här.
Och så kan de lägga av. Och sen så nästa år så möts vi alla igen i Qatar och spelar det riktiga VM. Där alla gör sitt bästa och inte lägger sig.
Exakt.
Ja, herregud. Ska vi bara ta något väldigt kort? Jag känner att vi bara snabbspolar förbi Gonzalo Ramos som ju får ett skithelvetes genombrott. Alltså han ersätter Ronaldo och kommer in och gör ett hattrick direkt. Man kanske inte ska göra de här snabba jämförelserna direkt med att det är Ronaldos ersättare, men det blir ju väldigt tydligt ändå att han går in och direkt gör tre mål.
För resten av mästerskapet är han det.
Ja, och så här, han har ju haft en stigande aktie i skymundan i Benfica. Han jagades ju av bland annat Newcastle och flera andra Premier League-klubbar.
Manchester United nämndes väl i samband med honom också, tror jag.
Men det var lite, man kunde titta på honom då och tycka att det var lite tidigt för den flytten, för att han hade inte hunnit göra så mycket i Portugal än. En del mål, men det var väl mest då att han hade bra egenskaper som de hade tagit fasta på och slagit in i landslaget. Så för honom är det ju klart att han lanserar sig själv på en scen som kommer få massa innebörd för honom och hans marknadsvärde och jättebra för Benfica. Men även där kommer ju storyn om den här genombrottet för honom mer handla om den definitiva slutpunkten för Ronaldo som den här maktfaktorn.
Exakt.
Att det är ju liksom, det blir mer att, jag såg det också hur det vinklades i mycket internationell press att här, det vill vi också rätt mycket att liksom, ja, om det fanns tveksamheter kring hur Ronaldos aktiekurs står sig den här hösten, så var det liksom, det här var en kväll som kommer gå till historien på grund av det också.
Cristiano Ronaldo kom ju igenom den mixade tonen till slut, och Peter, du var den enda i internationell media, i alla fall där vi stod, som ställde en fråga. Vad gjorde alla andra?
De andra kastade sig efter honom för att få selfies, för att få ta på honom.
Jag älskar resten av världen.
Och det är nästan liksom lite bizarrt. Det var någon spanjor. Jag kan inte spanska, så jag hörde inte vad han sa, men han fick ett glatt svar av Ronaldo. Så det kan ju ha varit typ, du är kingen.
Ja.
Och han svarade, tack, jag vet. Ungefär. Men det var så här konstig känsla av att jag är där för att jobba och ställa frågor, och det tänker jag att alla runt omkring mig ska vara också.
Men det måste vi ha lärt oss för det här laget, att det
jag vet, men det är ju likväl ändå när man befinner sig i det här, så här,
ja,
vilken underlig figur den här svenska killen är som går fram mot Ronaldo och säger, kan jag få en kommentar om att du börjar på bänken, samtidigt som en liksom slovakisk man framför mig kastar sig mot Ronaldo för att få en selfie.
Men det är också intressant, för att den här karismatiska presskillen då som gick med Bruno Fernandes, han gick ju inte med Ronaldo sen ju. Men det var ändå rätt kul, för att när den här karismatiska mannen går, så skriker han ju väldigt högt och tydligt, no questions, eller bara English here, väldigt tydligt liksom. Och det handlar väldigt mycket om att man får ställa frågor eller man får inte ställa frågor. Det är hans två budskap. Men kvinnan, tror jag det var, som gick med Ronaldo, hade ju bara ett enda budskap och skrika ut till journalisten på plats, no selfies. Vilket också är väldigt tydligt för liksom vad Ronaldo gör med den samlade journalistkåren här.
Ja, och det var också väldigt tydligt, precis, att den samlade journalistkåren använder samma logik som man använde i åttan, typ, att om alla skolkar från lektionen kan de inte bli arg på en.
alla försöker ta en selfie med
honom. Exakt.
Den här Ronaldo-historien fortsatte ju sen när vi skulle ta en taxi efter arenan, Petter. Vilket också säger en del om, jag vet inte riktigt vad det säger, men det säger liksom någonting om liksom internetfenomenet Ronaldo, alltså fenomenet Ronaldo överhuvudtaget, tror jag. För att vi hör bara, när vi står och väntar på taxin, så kommer det några unga killar, vad kan det vara, tidigt tonår, kanske 11, 12, 13, där någonstans kanske. Och så bara hör vi bakom oss, och de för säga Cristiano Ronaldo med väldigt så överdriven
portugisisk
för de är ju liksom inte från Portugal, märker vi, för de pratar ju inte det språket med varandra sen ju. Och sen så skriker de bara Sui! Alltså då, see you! Fast de har ju bara läst det förmodligen. De har nog aldrig hört Ronaldo säga det, utan de har nog bara läst det på nätet.
Exakt, för det är det som är memet.
Ja, exakt. Sui! Hör vi bara, Sui! Och då bara,
Men får jag dela med mig av en helt annan bizarr upplevelse också från den mixade zonen?
Det är helt okej.
Vi pratade om det väldigt laddade mötet mellan Schweiz och Serbien och er upplevelse därifrån. Och Shadan Shakira var den som skickades ut av Schweiz för att svara på frågor efter det här.
Efter 6-1 förlusten mot Portugal.
Och jag måste ändå säga, för matchen Portugal-Schweiz så kryllade det av serbiska journalister i det minsta decimonen.
Intressant.
Och
det är lite var... som alla ryssar efter Iran Waves.
Exakt. Det var ju uppenbart men on a mission.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag har en ljudfil här. Jag vet inte hur väl det hörs, men Shakira har fått en fråga om vad det var som gick fel. Första frågan han får är: will you play the next World Cup? Vilket han bara garvar.
Not now.
Ja, exakt, snälla.
You're younger than Kevin De Bruyne, so.
Ja, what? Även kära Shakira, du är förvånad. Men första frågan han får är: vad säger du till de serbiska fansen efter ditt mål där? Och det är lite svårt att höra tonen på den här reporterns fråga, men ni kan höra på Kärdans svar att han är medveten om att det är ett försök till provokation. Lyssna.
Why are you provoking Serbian fans after last game? After goal?
My friend, I do my job. I do my job. I do my job. I score goals. Okay? I score two times.
Last question, please.
What did you...
Two times. I just asked.
Okay, I score goals, no? I'm offensive player. Okay, I score two times. Two times.
Man hör att det är konfrontativt. Ja, det här är liksom, det är inte en vänligt ställd fråga. Jag tror att Kärnan känner igen den här reportern.
Det är ju en kille som smashar och en kille som väljer att smasha ännu hårdare tillbaka.
Ja, och Kärnan har ju svårt att släppa det. För att man hör att, alltså, dels så blir presskillen stressad och bara last question. För han vill få bort honom därifrån. Han upptäcker att det här börjar bli...
Det ligger några gubbar i bakhåll här.
Exakt.
Det låter som ett av de mer stressade pressismoment ögonblicken på mästerskapet. Nästan att jämföra med Irans presschef när den iranska pressen hittade samma Goddos i vårt skandinaviska hörn efter USA och Iran.
Ja, han får någon annan fråga om vad det var som gick fel och så vidare. Sen när det är dags att gå så kommer det en till. Se om ni kan höra det nu. För detta är också från en serbisk journalist som bär en tröja med Röda Stjärnans logga. Så att han var... allt annat än inkognito, om vi säger så.
And our performance was not just you know how it was in the group stage, and then in this top niveau is difficult.
Okay, thank you guys.
Why are you smiling? You lost 6-1.
Should I cry now?
Yes,
he's friendly to you guys, so accept.
Ja, jag vet inte om ni hör, men det är alltså den serbiska journalisten som säger: why are you smiling? You lost 6-1. Shakiri spänner ögonen i honom och säger: should I cry? Och får ett väldigt skarpt yes tillbaka.
Och så säger någon: he's friendly to you.
Ja, det är presschefen. Mycket, mycket stressad nu. Upplever ju också den väldigt konstiga, ganska... i brist på bättre ord, hotfulla. Det är ganska uppenbart att de som ställer frågorna till Shakiri egentligen inte är intresserade av något välformulerat svar.
Kanske inte ens ute efter en artikel heller. Nej, bara vill sätta dit honom.
Ja, exakt. De vill provocera honom. De vill provocera fram någonting. Och Shakiri... tittar väldigt mycket mot dem när han lämnade mixade zonen. Och det sista jag hör är att en är lite osäker på språket här, men säger virus.
Vad skulle det betyda?
Alltså att han är ett virus.
Han är ett virus?
Ja, en av journalisterna som säger virus.
För du kom tillbaka, jag satt ju och lyssnade på presskonferensen då, Portugal, så du kom tillbaka efter att du har varit borta och hört detta.
Ja,
och du såg rätt skakad
ut.
Ja,
men det är ju väldigt konstigt, och det är därför jag vill spela upp det, bara för att förmedla en bild av
hur det här pågår även efter matcherna.
Ja, liksom, exakt.
Det här är, men det är också en sån otroligt konstig kontrast, alltså det du beskriver här nu från den här mixade zonen.
Ja.
Å ena sidan liksom det här gläfsiga, glättiga Ronaldo-fjäskandet. Ja. Det här helt tomma, dumma selfie-skiten. Liksom.
Exakt.
Å andra sidan det här blodiga allvaret med fotboll som arena för politisk konflikt och motsättningar. Och, alltså det är en sån pendel som slår mellan de olika delarna av den mixade zonen där.
Att man, verkligen.
Det är en ding-ding värld vi är i.
Andra intervjuer som också har fångat vårt intresse de senaste dagarna ska vi också lyssna till nu. Jag tänker vi ska börja med...
På tal om att det är en snurrig värld.
Ja, exakt. Jag tänker vi ska börja med det mejlet som plingade till i våra inkorgar precis innan vi satte på inspelningsapparaten här.
Kan du säga att vi spelar in det här på onsdagen?
Ja, exakt. Onsdag eftermiddag är det här i Qatar. Då fick vi ett mejl från FIFA med ämnesraden Gianni Infantino praises best group stage ever at the FIFA World Cup. Han är väldigt nöjd.
Ja, och framförallt överraskad. Han trodde att det här skulle bli det sämsta någonsin.
Ja. Ja.
Så att han har ju fått sig en positiv överraskning. Och det var ju samma talepunkter som i den här pressreleasen vi fick från FIFA häromdagen ganska mycket. Det handlade om att man var väldigt stolt över 96% beläggning av arenorna. Där vi ju vet då att de inte har lyckats sälja biljetter utan ger bort tusentals biljetter gratis till volontärer och migrantarbetare.
Vi kanske ska bara ska lyssna på hur nöjd Infantino ja, låter. För det här var då ett pressmeddelande som kom ut tillsammans med en fyra minuter lång ett klipp med en lång, glad Infantino som har en monolog för sig själv. Lyssna.
Well, of course, we hope that the World Cup continues and concludes as it has started. Fantastic success. I'm sure that we will reach the 5 billion viewers around the world. When it comes to stadiums attendances, the stadiums are sold out, full practically in every match. The fan festival, the different fan zones are also very crowded with people celebrating and enjoying. And at the end, you know, we simply want to give some joy and some smiles to people all over the world. That's what football is about. That's what the World Cup is about. And that's what should happen from now as well.
Oh. Det är också...
Sold out.
Ja.
Vilket är ju, vi bara kan säga direkt att det är ju en lögn.
Ja, det stämmer ju absolut inte. Ja.
Det har inte varit sold out.
Nej, det har inte varit
på alla arenor det, och på de arenorna.
Nästan varje match har minst en fjärdedel tomma stolar när de börjar och sen så fylls de på allt eftersom. De
och som vi har diskuterat off-podd, kanske i podd också, men hade FIFA bara gått ut och sagt att...
Det är så de gör.
Ja, exakt. Vi har ett thank you-program till volontärer och migrantarbetare. Att...
Och de får plats för vi har inte lyckats sälja alla biljetter.
Ja.
Det hade varit... Det är ju en sanna... Sen är jag ju skeptisk. Jag vet, det kanske bara är jag. Och man har väl goda skäl i det här laget och inte lita på vad de säger. Men jag har ju svårt att föreställa mig de här siffrorna med antalet besökare i fansons som de pratar om. Att de säger att det har varit... Vad är det de säger? 2 miljoner som har besökt fansons. Jag tror inte på det. Men jag har inte varit där, så att det har vi mindre egna vittnesmål som styrka ens
i alltså jag har ju varit där 2 gånger, du och jag och Petter har varit där en gång tillsammans. Så visst, det är ju folk där, det är ju inte folktomet.
Nej, det har jag fattat också.
Men det finns ju svängrum så att säga. Du behöver ju inte gå runt och trängas liksom. Du blir ju inte klaustrofobisk av att hänga på FIFA Fans Festival.
Han gjorde ju en annan intressant grej i den här videon också. Det var ju att han då pratade om de supporterföljen som har kommit med hit. Och droppade ett antal länder som han har imponerats av då.
Ja, han namedroppade ju typ 13 länder.
Ja, precis. Och inget av dem var europeiskt. Men han sa ändå, I could name them all. Men det gjorde han inte.
Nej, exakt.
Riktigt. Vilket ju först förstärker känslan här av att det finns en liten spricka, va? Mellan Gianni Infantino och den europeiska kontinenten.
Ja, och det här är väl hans första uttalanden sen den här ökända presskonferensen.
Ja. Det är ju också intressant då att han ger sin beskrivning av hur det här VM:et har varit och inte tar frågor från medierna efter att ha kryssat mellan VIP-läktare och frotterat sig med kungligheter, statsministrar och Salt Bay utan att mingla i fansums eller bland fans själv.
Exakt.
Salt Bay som du i en text ville beskriva som, vad var det?
Kändisslaktaren.
Mm. Ja. Ändrar du det eller du kör på det i text?
Han är kändisslaktare.
Kändisslaktare. En annan intervju som du stöttade till på nu, vad var det?
Det var inte bara Infantino. Vi pratade ju förra avsnittet av den här podden om den här andra vågen av PR som kommer nu här. Bland annat då med hur katariska medier håller på och framhäver att de har sluppit huliganism på grund av alkoholförbudet. Och samma sätt då att de här intervjuerna som gjordes med kvinnliga supportrar från både England och Argentina tror jag. Om att de kände sig trygga här. Och slapp utsättas för sexuella trakasserier och annat. Och det är ju väldigt bra att de har sluppit det. Eftersom det är ett problem på nästan alla mästerskap annars. Så att Män och alkohol brukar göra att den här typen av händelser blir för många. Eller en är ju för mycket såklart. Men, och då var vi ju inne på här att skälet till att inte alkohol finns här är ju att det är religiösa lagar som i sin tur inte innebär något jättefrämjande av friheter för kvinnor kanske.
Nej, precis.
En rolig situation på det sättet. Men så den här andra vågen då av PR-spin här, så var det värt att notera att Nasser Al-Khelaifi, som är PSG:s ordförande eller president, han är även...
Jag tror han är president i PSG, och så är han ordförande i QSI som precis äger PSG.
Qatar Sports Investment, som är deras statliga investeringsfond för idrottsprojekt.
Precis.
Och dessutom sitter med i UEFAs exekutivkommitté, och dessutom är chef för European Club Association, som är
han har fingrar i väldigt...
Har vi någon ledare eller har haft ledarroll i Bein Sports, alltså TV-kanalen?
Precis, han har varit högt upp i Bein Sports också. Han gjorde i alla fall en intervju med Sky då, med anledning av VM, och i den intervjun så låter så här bland annat.
Yeah, I mean, listen, I'm not a politician and I don't want to enter in the politics and I don't understand anything in the politics and I don't want to understand. But one thing, you know, the politicians, if they want to use the sport to promote themselves, to achieve something in their agenda, they will not succeed, definitely, you know, because sport is sport. It's nothing to do with politics, and that's what we're doing here. Qatar is just sport and football.
Det är ju en intressant take av en person som har genomfört den största liksom instrumentaliseringen av idrott för politiska syften i världshistorien, att prata om att sports politics har inte ihop, och att politiker som försöker använda sporten som arena kommer att misslyckas. Och det här, jag kan ju bara tolka det som att det är en passning till de europeiska förbunden igen.
Ja.
Att liksom att nu har då, vi lever i någon sorts post-sportswashing-tid där sporttvättarna, om man kallar dem för det, håller på och anklagar de som har reagerat på sportswashing för att politisera sporten.
Verkligen.
Jag vet inte om ni hade detta på era skolgårdar när ni var små, man skulle spela fotboll, och så var det liksom, det fanns ju alltid två, tre stycken som var absolut bäst på fotboll.
Mm.
Och då brukade vi köra att när jag gick i mellanstadiet, då var det då Max och Elias, det var de som var överlägset bäst, och det var alltid varje rast var det Max och Elias mot, som vi kallade, klabbet. Oh. Att det liksom resten, att det var de två som mötte resten av skolan och vann typ varje gång. Känslan nu är ju att det är Europa mot klabbet här i Qatar.
Ja, är väldigt mycket så att det här är ju en, för Europa känns ensamt i den här striden.
Men det som känns positivt i det är ju att de på något sätt har känt sig nödgade att kraftsamla och slå ner igen.
Ja.
Att det faktiskt finns ett hot i den ökade uppmärksamheten kring hur mycket politiserande av sporten de har ägnat sig åt.
Ja, men exakt. Och också att den första PR-vågen här kanske inte riktigt lyckades, utan att så här, de största internationella mediehusen kom hit och spred massa negativitet om mästerskapet.
Mm.
Och så känner de väl nu att eftersom fotbollen har varit så himla spännande, och det har ju ingenting med FIFA och Qatar att göra, att det har varit spännande. Exakt. Det är klart att det blir spännande matcher när världens bästa landslag möts.
Jaha.
Och det har ju inget, FIFA har monopol på turneringen, så jag vet inte om vi ska tacka dem för så mycket. Det har inte så mycket med att spela i Qatar.
Det är väldigt konstigt så här. Qatar har arrangerat världens bästa liksom VM någonsin.
Tack, att Japan tack lyckades... Qatar, för att ni tog fram det bästa ur Kylian Mbappé.
Ja, exakt.
Den är ju en reach, kan jag känna.
Ja.
Just
Kylian Mbappé har väl Qatar en del faktiskt.
Ja, det är sant. De har faktiskt varit med och tagit fram det bästa Kylian Mbappé.
Ja, så just han var ett dåligt exempel. Tack för att ni såg till att Japan hann precis innan linjen.
Ja,
det blir intressant att se när, det blir intressant att se när tredje vågen kommer. Alltså om de kommer att bli så stressade nu så att den kommer redan mellan kvartsfinal och semi. Och sen så kommer den fjärde våg innan finalen. Sen efteråt då är den femte och sista våg, bara trycka till alla den sista gången.
Femte vågen kommer väl lagom till att Infantino väls om i Rwanda.
Då blir det dyka upp så här, publiceringar i Doha News med där Petter har blivit, de har kidnappat Petters identitet och han citeras och blir uppskattande om turneringen. I'm really impressed by how quick Doha is growing.
Yeah. Have you seen the metro? It's wonderful.
På tal om det, jag kan bjuda på tre snabba, lite halvsvaga spaningar från min promenad i centrala Doha.
Ja, låt höra.
För vi hade ju några lediga timmar där jag valde att promenera lite i stan.
Och åkte taxi hem, va?
Ja, exakt. Jag promenerade ut och tog taxi hem. Men vi har ju pratat med en av svenskarna som bor här i Qatar, och ja. intervju med en kille som heter Mattias, som är drygt 30 år och en av 600-700 svenskar som bor här i Doha.
Yes.
Och en av hans, han sa mycket bra saker om Qatar, men en grej som han sa det var att det är så bra med Qatar nu för det är inte lika bilburet som det har varit innan, utan jag har cyklat runt hela landet och det är många fler som cyklar, det är lättare att gå runt och så också. Så jag tänkte jag testar detta då. Så jag skulle gå till närmsta park, visade sig att det var väldigt långt härifrån. Börjar promenera och märker att det är ju, allt är ju uppbyggt för bilar. Alltså du ska inte gå som
det
människa här.
Det finns ju knappt trottoar.
Nej. Det är bil som gäller liksom. Annars så är, jag tror jag så en cyklist tror jag så på 40 minuter när jag var ute och gick liksom.
Ja, nej, det är sånt som kanske inte når fram listan, heller. Men
listan i mängd alltså, är väl ändå 1 bilar, 2 skyskrapor, 3 poliser, 4 cyklister.
Jag skulle säga att det är fler fotgängar trots
en cyklister,
allt.
Ja.
Och sen ska jag säga, sen kommer ingenting, och sen kommer cyklisterna längst ner. Men det som också var ett bevis på att det är väldigt bilburet land och stad och inte gjord för fotgängare, det är det faktum att det blir fan aldrig grön gubbe.
Nej.
Alltså jag stod och väntade jättelänge vid ett övergångsställe och det blir aldrig grönt. Till och med när det liksom, man kan till och med räkna ut själv att ja, men nu kan ingen bil, när man tittar på alla andra rödljus i korsningar och vad bilarna kör, att nu har ju alla rött för där jag ska gå. Så det borde bli grönt här nu, men det blir det aldrig.
Nej.
Men då lärde mig knepet efter ett tag, efter flera korsningar, jag bara stått och vänt som en idiot i 5 minuter, att det är bara att gå.
Ja.
Det är bara att gå.
Så på att tal om att det är bilburet också, blev jag bara sett senast jag tog ut pengar så var det en drive-in bankomat. Så jag stod ju där med livet som insats för att plocka ut alltså pengar till mat liksom. Jag var tvungen att stå liksom redo för när som helst kunde komma en bil runt hörnet liksom in i den här drive-in-automaten.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Alltså spaning 1 då är att det är väldigt svårt att gå i Qatar. Spaning 2 är att det finns liksom väldigt lite liksom naturell
områden.
Ja, exakt det och liksom väldigt lite naturliga saker här i stan. Så när det väl finns så blir de helt överexalterade över de här grejerna. Jag kommer då till den här Albida Park. Först och främst så får jag frågan kanske 3-4 gånger på 5 minuter när jag gått in i parken. Vart är du på väg? Ska du till metron? Jag försöker förklara att nej, men jag tar bara en promenad i den här parken. Och folk tittar på mig som är dum i huvudet. Att jag bara går runt. Men när jag kommer in i parken så finns det då skyltar på olika saker man kan göra i parken. Då är det då toaletter där. Det finns en kiosk där borta.
Göra?
Det finns liksom beachwalken är där. Och så där finns liksom en liten sportsground. Och sen är det en stor pil där det står natural rock. Wow, en naturlig sten. Det här måste jag säga, tänkte jag. Så jag följde ju liksom alla skyltar mot natural rock och får se en liten klippa som var kanske 80 cm hög.
Ja,
var det naturlig då tror du?
Jag tror det. Alltså jag vågar inte lita på det.
Men det var Qatar National Bank som hade upprättat den.
Men det var liksom bara mot gripande på något sätt att liksom det var en av de stora höjdpunkterna och sevärdheterna i parken. Det var att det fanns någonting som var naturligt.
Har ni sett en enda hund här?
Nej, väldigt många katter.
Väldigt mycket katter, men
ingen hund. De ser ju herrelösa ut, katterna mycket. Finns på gatorna. Men jag har faktiskt inte sett en enda hund i hela Doha.
Nej.
Kanske är förbjudet.
Det kanske är den tredje spaningen då. Min andra spaning var ju det här med den här naturliga stenen. Att när någonting väl är på riktigt i Qatar så måste de också liksom verkligen trycka på det i namnet också. Det här natural rock. Det räcker inte att skriva rock.
Men det kanske är en ny spaning då. Att vi känner oss trygga här för att det finns inga hundar.
Ja, jag som kattmänniska älskar ju det här landet.
Mm.
Den tredje halvsvaga spaningen också är att man slänger sig väldigt mycket med begreppet déjà vu. Att vilken déjà vu-känsla det här är. Men att den känslan har ingenting mot riktig déjà vu. För jag fick en riktig déjà vu-känsla där det var liksom obehagligt på riktigt. När jag insåg att jag helt plötsligt stod på den platsen jag hade varit för 3 år sedan mitt i natten och rapporterat från herrarnas 20 kilometer gång. Ja. När Paseus Karlsson tog ett VM-brons för Sverige och attackerade vår tidigare kollega Ludvig Holmberg med en svettig kram i den mixade zonen. För Ludvig var, citat, den enda som hade trott på honom. Slutcitat. Och ja, 3 år senare så bara är jag på den här platsen utan att jag vet att det är exakt här det var. Utan helt plötsligt bara står jag där. Och det är faktiskt en obehaglig känsla. Ja. Så jag ska aldrig mer slänga mig med déjà vu-begreppet när det liksom inte är på riktigt.
Petter fick inte samma reaktion av Krille i Mixade igår.
Nej,
du är den enda som har trott på mig.
Det kanske kommer.
Svettig kram.
Det kanske kommer om han gör mål i kvartsfinalen dock. Petter var den som ställde frågor till mig.
Ja, det var den som brydde sig om, som hade journalistisk integritet. Tack Petter.
Ska vi
kika... Ronaldo för det fria ordet.
Ja.
Ska vi kika till Kopparbett också, det jag officiellt har gett upp nu. För jag hade ju Spanien till final och det sket ju sig nu totalt. Så jag har gett upp detta.
Fast vi har ju alla varsitt finallag utslaget. Noah, Belgien, jag, Tyskland.
Ja, vi kan ju sätta vinnaren ändå.
Alltså mellan oss tre är det ju hyfsat öppet. Men ja, vi kommer inte klättra så mycket i den här ligan tror jag. Vi kan väl börja nerifrån då. Jag har 1591 poäng. Petter 1708 poäng. Nu är Noah förbi igen, 1719. Det är ett jävla race mellan er två.
Ja.
Vem tror ni leder?
Jag tror att Dr. Dre
leder. Ja, han verkar väldigt svår.
Doktorn leder givetvis på 2664 poäng. Tätt följt av Softa och Mats Billert. En ny bekantskap.
Carl SP var inte med honom.
Vad sa du?
Vad är Carl SP?
Ja, han är nere på typ 9-10 plats. Han sackar efter lite. Men mycket kan ju hända, för nu är det dags för kvartsfinaler. Och det är dags på fredag igen.
Har ni förresten noterat kommentarerna i Mundials Kopparbettgrupp? Det är bland annat en som heter Rifat Alay som skriver: hoppas Spanien försvinner så fort det bara går. De sålde sig lågt och så billigt, jag avskyr dem. Sen har de översatt det till engelska och skrivit exakt samma sak med 2 likadana bajs-emojis. Oh, vilket är väldigt uppskattat för den liksom internationella angelägenhet som Mundials Kopparbettgrupp är, så att alla kan vara med. Dr. Dre har också skrivit: try to be the king, but the ace is back.
Ooh, ja, bra. Det känns liksom som att insatsen har höjts.
Det här kan snabbt balla ur, så blir det väldigt otrevlig stämning där. Men det hoppas vi lite på också.
Ja, faktiskt.
Att det blir lite Shaqiri versus de serbiska journalisterna i chatten.
Varför ler du för? Det ligger ju inte etta längre. Vi börjar gråta.
Yes!
Vi säger väl det till våra lyssnare här, att gå in och hetsa lite mer mot varandra i chatten också. Men var snälla.
Men var för guds skull
snälla. Var snälla mot varandra på en lagom nivå. Vi hörs igen när kvartsfinalen har dragit igång. Då är det faktiskt Petters allra sista avsnitt här ifrån Qatar, sen ska du åka hem.
Ja, så tar jag farväl av er.
Ja, tune in då. Nu avslutar jag med de sista raderna i VM-låten Dreamers då. Look who we are the dreamers. We make it happen because we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen because we can see it. Here's to the one that keeps the passion. Respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect, oh yeah. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.